gonna feel that vibe. I promise y'all. We're
good. Thanks for having me.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar och damer, vi säger varmt välkomna ännu en vecka till denna succépodd som heter vadå, Gnistan Olsson?
Gnistan och Sheriffen heter den.
Svårare än så behöver det inte vara, även om det, vi har gått under andra namn också. Men sen kom du på en dag att kanske inte så smart att heta något på engelska, va? Nej, det är inte Olsson.
Nej, vi har varvat ganska mycket om man ska vara krass. Jag tror det här... Är inte det här typ 300:e avsnittet också som vi håller på att spela in just nu, Sheriffen, vilket är... Jag ska inte svära på det, för det här är ju typ så här tredje gången som vi nämner att vi pratar avsnittsnummer här. Och det är ju klart att när jag väl tar upp det så är det ju fel. Det är 301, så vi hade 300:e avsnittet förra. Men under den tiden så har vi lyckats gå från NFL av idioter för idioter till... Ja, nu minns jag knappt själv ens vad vi hette.
NFL med Gnistan och Sheriffen.
Och
sen hade vi en attraction.
Jätteliten stint av det. Jag tror det var två avsnitt som heter det. Och sen bytte vi till Gnistan och Sheriffen istället. Ja. Och anledningen till det är ju för att vi pratar ju inte bara NFL nu mer. Vi pratar ju NHL, vi pratar en del NBA. Men det är väl verkligen det som vi pratar absolut minst om man ska vara krass. Vi pratar ju nästan mer om våra hundar och våra privatliv om vi pratar om NBA. Så vi är ju väldigt NHL och NFL-orienterade. Och sen har vi ju ett intresse för NBA båda två. Men den är ganska tråkig ligan just nu, tycker jag.
Ja, den är ju framförallt så är den ju uppdelad. Så att det är ju... Om man tar NHL i år är det ju rekordjämn. Medans NBA är verkligen så här, okej, i år... Tror vi att de här lagen kommer vara bra, eller alla experter tror att de här lagen kommer vara bra, de kommer vara bra. Sen har vi alla de här lagen som är i andra spektrat, alltså skitlag. Och det är ju väldigt ofta, med tanke på att man spelar 82 matcher, så är det ju väldigt ofta skitlag och bra lag möts. Och då blir det ganska ensidiga historier. Det är inte så kul att titta på matcher som är extremt ojämna. Och det sker ju väldigt frekvent då i NBA med tanke på hur många matcher det är och kvalitetsskillnaden på lagen. Sen ju närmare slutspelet vi kommer, det är klart vi kommer börja fokusera mer på NBA, och det kommer också bli mer intressant, för då kommer de här lagen som är och dansar runt sträckan, de kanske gör någon trade för att göra en sista push för att ta sig in i slutspelet och generera extra miljoner in på klubbkassan med tanke på biljettpriser, arenakapacitet och sånt här. Medan andra lag känner att okej, vi vill ju drafta först, och just nu är vi lika dåliga som, nu bara drar jag till med att Brooklyn Nets är sämst, det är de säkert inte, men just nu är vi lika dåliga som Brooklyn. De har 10 matcher kvar, vi har 10 matcher kvar, vi vill fan inte vinna, vi sätter vår bästa skytt på injury reserve eller så här. Det kommer ju börja hända sådana grejer också, då blir det intressant på ett annat sätt, men nu är det en lång transportsträcka tills det börjar bli intressant.
Ja, alltså någonstans kan man väl säga så här att NBA känns inte lika uppgjort på sätt och vis. Alltså, eller som att det är lika betydelsefullt i mitten på säsongen lite som NHL-säsongen, där det känns som att din form i mitten på säsongen, du har liksom sista chansen när du börjar närma dig slutet på december, början på januari, att liksom få ett litet ryck för att kanske kunna knipa en slutspelsplats. Men annars så är väldigt mycket liksom, du har liksom satt din form. Och vi har ju sett liksom All-Star-breaken brukar ju vara den perioden som vissa lag bouncer tillbaka ifrån, om man ser liksom ett helt annat typ av lag. Men precis som du säger, just i år så är det ju extremt tight, så det känns som att även en sån situation kommer inte göra stor skillnad för hur, alltså, känslan är i NHL. Utan jag menar, slänger du igång en NHL-match vilken morgon som helst, du vaknar kanske vid femsnåret, det är intressant, alltså det är kul att kolla. Och de flesta matcher är väldigt tajta också. Det är ju sällan du liksom ser de här blowoutsen som exempelvis är väldigt mycket av tråkigt nog i NFL just nu. Och vi hade många sådana också nu under helgen. Att det är matcher som slutar liksom på ett sätt där det känns som att ena laget bara dominerar totalt. Chicago Bears, Cleveland Browns exempelvis, en bra match. Initialt trodde man för att Shedeur Sanders har sett bra ut i sina första starter som han har haft för Cleveland Browns. Men helt plötsligt så ser Cleveland Browns ut som det Cleveland Browns man förväntar sig. Och Nej, då blir det ganska tråkigt att kolla. Medan NHL så känns det som att saker händer hela tiden. Och vissa lag liksom kan ligga under med 3-0 men ändå studsa tillbaka och vinna matchen. Det är kul. Det är roligt, ja, som fan just nu.
Det händer ju, där är ju ligan mycket jämnare. Alltså det är två lag man kan räkna ut redan nu. Det är väl, eller så här, man ska inte räkna ut dem heller. Men det känns som att Nashville och Vancouver, de har gett upp. Men annars är det, annars kan fan till och med Buffalo ta sig till slutspel. Det säger allt.
Ja, jag tycker Buffalo ser sexiga ut just nu. Jag tycker det ser bra ut från Buffalos sida.
Och nej, de är charmiga.
Ja, men det känns som saker börjar hända. Och jag tycker någonstans även Nashville stundtals studsa till liksom. Och Forsberg är ju lika bra som han alltid har varit. Alltså även fast Nashville som lag har gått sämre än vad de gjorde för några år sedan, så känns det som att Forsberg är lika bra som han är, som han alltid har varit. Och det är ju så tråkigt att de befinner sig i den situationen att han är väldigt trogen Nashville, men det känns så tydligt att han vill också liksom ha en chans att faktiskt fightas om en Stanley Cup-pokal. Och det kommer han inte ha på många år, känns som, åtminstone i Nashville Predators.
Nej, de har för gamla. Alla tongivande spelare är för gamla, så att det måste ruskas om. Och nu har de ju faktiskt chansen med tanke på att de är ett av lagen man skriver av från slutspelet. Så att där kan ju spelare som O'Reilly, Marches och Stamkos och de här som är bra spelare i grunden men är lite gamla nu och har dyra kontrakt. Alltså blir du av med två sådana, då kan du bygga om helt till nästa år genom att hitta billigare spelare och spelare i framförallt en bättre ålder.
Ja, verkligen. Jag hade ju dock velat se att Forsberg blir tradad. Precis som Quinn Hughes. Alltså jag menar, Quinn Hughes spelar i Vancouver Canucks som hade en bra säsong för två år sedan. Men sen har ju liksom Elias Pettersson har ju sänkt det laget, alltså själv i stort sett, med hans spel och hans karaktär. Man ska inte kasta honom för mycket under bussen, men det känns som hela JT Miller-traden som blev förra året är ju mycket Elias Pettersson. Och nu att någonstans Quinn Hughes ger upp på det här laget och liksom begär i stort sett en trade. Hamnar nu i Minnesota Wild i utbyte mot Ågren och Rossi exempelvis med lite picks också.
Men att det känns... stora pusselbiten där var ju ändå Siv Bujum som går motsatt väg. För det är ju en Quinn Hughes-kopia fast...
Ja, det är det ju, absolut.
Det är klart att han blir säkert inte lika bra som Quinn Hughes, men det är samma typ av back. Och det är ju en... Så jag tycker, det här känns konstigt att säga, men jag tycker ju att Vancouver vinner den här traden. För man får in alltså tre klara NHL-spelare fast som är, alltså vad är de, så här 21-22. Och det är ju perfekt ålder. De är redan, jag ska inte säga att de är, de kommer, ingen av de här kommer säkert bli en superstar. Möjligtvis att Bujum kommer bli det. Men du får liksom en spelare som kan spela andra center i Marco Rossi, en tredje center i Liam Ögren och en första back i Sev Bujum. Så att jag tycker ändå Canucks vinner den där traden trots att de blir av med bästa spelaren. I det läget de är nu i sin... För de, det kommer krävas 5 år till för att de ska bli bra. Och då när Sev Bujum är 27, när han är i sin prime, ja, då kanske de har pusselbitar runt om. Man kanske har tradat Elias Pettersson och fått in något spännande. Man kanske får första draften i vinter och tar till sig Ivar Stenberg eller Gavin McKenna. Jag tror Vancouver blir bra om 5 år.
Ja, alltså det här är ju en liten trade som... Den kommer inte spela ut sig förrän... Alltså man kommer kunna liksom säga att det här laget vann traden om kanske 5 år. Jag tror tills dess så har nog Minnesota Wild faktiskt vunnit en Stanley Cup. För just nu så känns det som att de är på en liksom tear. De gör allting rätt, de vinner matcher. Även fast de släpper in mycket mål så känns det som att... Ja, men det är ett bra lag och de har ju liksom också haft stabiliteten i deras två keepers, svenskarna dessutom, som har haft alltså många shutdowns i matcher, inte släppt in ett enda mål. Och ja, men det känns som ett starkt lag alltså i hela enheten. Och även när de hade gjort den här traden och inte hade fått in Quinn Hughes, så kändes det som att det kom in ett nytt liv. Det kändes som att det fanns ett hopp i det här laget. Och deras stjärnspelare Kaprizov, det känns inte som att han måste leverera på den absolut högsta nivån, utan det räcker med att han dundrar till lite i tredje perioden och de vinner ändå matcherna för att de leder när de kliver in i tredje. Jag tycker det är intressant Minnesota Wild just nu som känns som att de klickar på alla rätt cylindrar för att ha en chans att kunna komma till Stanley Cup-slutspelet och också hela vägen till Stanley Cup-finalen. Mm. Så jag har faktiskt inte varit chockad om de är liksom en liten bubblare till att kunna fightas med exempelvis ett Colorado Avalanche och för Quinn Hughes att kunna stänga ner Nathan MacKinnon exempelvis.
Ja, det är ju Colorado och Dallas de ska brottas med, för de är ju samma division där, så att det finns ju lättare vägar till en final. Men det jag tror också, det jag gillar, det är att Minnesota är ett lag som nästan aldrig har superstjärnor. Alltså man hade Marian Gaborik tidigt 2000-tal. Sen var det väldigt slätstruket fram tills nu. Man fick in Kaprizov för ett par år sedan. Eller ett par, det är väl en handfull år sedan. Han har ju blommat ut och blivit en superstjärna. Det var ju egentligen en chansning att man tog dit Kaprizov. Sen har ju den slagit ut helt och fullt. Och nu när man kan titulera sig att man faktiskt har två av NHLs kanske 10 bästa spelare. Det är ju jävligt coolt. Och jag är helt med dig på vad du menar. För om man tittar på Florida till exempel, vad som har gjort att vi har varit bra, det är ju att superstjärnorna har liksom dominerat i slutspelet. Mm. Kanske inte alltid poängmässigt, men så här, Barkov har ju varit duktig på att stänga ner motståndarens bästa. Han har gjort så att Kucherov knappt har synts i matchen när man har mött Tampa till exempel. Som du är inne på, Quinn Hughes, absolut. Skulle han kunna stänga ner MacKinnon så har de ju absolut en chans att besegra Colorado i en bäst av 7. De har målvaktsspelet, de har stabiliteten och de har, jag tror heller inte de är färdiga, utan nu när de släpper Rossi för att få Quinn Hughes, jag tror också att de kommer gå efter en etablerad center som är för, i alla fall en andra femma tror jag, så att jag skulle inte bli förvånad om Ryan O'Reilly som vi nämnde i Nashville.
Jag tänkte precis säga det, att de kanske kikar lite på Nashville och bara så här, fan, ni skulle behöva lite pick, så ni kanske behöver lite yngre spelare. Vi har några som ni kan få om vi får O'Reilly. Mm. Och sen kommer de dundras in i Stanley Cup-slutspelet helt rustade för att kunna gå hela vägen. Jag gillar det jag ser från Minnesota Wild, och jag tycker det är synd dock att vi inte fick se de tre ljusbröderna i New Jersey. Men samtidigt för Minnesota, som sportmässigt alltid har liksom spelat risigt, alltså ända sedan de blev av med i stort sett Lakers. Och du som inte vet det, LA Lakers var ju tidigare ett Minnesota-lag, därav som de heter Lakers, för det finns väldigt många sjöar runt om Minnesota-trakten. Så det är liksom därför de har behållit då själva Lakers-namnet. Men sen de blev av med Lakers så har ju inte Minnesota sett någon framgång överhuvudtaget. De såg i och för sig inte det med Lakers heller, ska jag säga. Men just att bli av med det typen av lag som sen har gått och etablerat sig och blivit giganter. Och samma sak med Dallas. De hade ju tidigare Minnesota North Stars eller vad de hette. Och nu är ju det Dallas Stars. Och de har också etablerat sig och blivit ett större namn än vad något annat Minnesota-lag egentligen är. Så jag tror att det är nu det gäller. Liksom. Det är nu Minnesota kommer ha lite framgång och kunna ta sig till en Stanley Cup-final. Jag tror fan det.
Ja, jag tror inte det är omöjligt heller. Jag gillar det de gör, och nu är de ju heller inte ekonomiskt bakbundna som de har varit av Ryan Suter och Zach Parises kontrakt här de senaste 3 säsongerna. Så att, de gör mycket bra. Eller framförallt Bill Guerin, deras GM.
Ja, som stod och gjorde köttbullar tydligen när den här traden gick igenom. Det gillar man ju också.
Ja, han är true.
Ja, men det är han liksom så här, står och steker mat och bara så här, ja men vi kör. Traden är klar, jag faxar över. Eller hur fan de gör nu för tiden. Apropå fax förresten, sheriffen, och apropå vad jag sitter och tittar på just nu. Jag sitter och tittar på jerseyn som jag har framför mig, nämligen Baker Mayfield signer jersey som jag fick till mig i Vegas när jag senast var där. Men du måste kika på, och ett tips till dig som lyssnar också, Amazon Prime-serien som heter Raise the Flag, som handlar om Tampa Bay Buccaneers från start av dem som en franchise till dagens nutid, det vill säga. Mycket intressant och rolig dokumentär, lite i stuk med vad du fick se när det kom till Dallas Cowboys-dokumentaren. Men lite annorlunda, för här byter du liksom ägare, du kommer in i en liten annan känsla, inte lika mycket störst, bäst och vackrast, utan här handlar det om väldigt mycket mer ödmjukhet, och det gillar man.
Minst och det är sämst fint att se. Och fulast, Tampa Bay Buccaneers.
Ja, men man, alltså man gillar eran som de hade i början på 2000-talet med Warren Sapp och flera liksom, och John Gruden som hade liksom den här supersäsongen med det här försvaret, som var nära på att kunna bli ett av ligans bästa försvar någonsin tillsammans med Chicago Bears 1985. Så jag rekommenderar starkt att kika på dokumentären, för den ger dig väldigt mycket insikt i gamla spelare men också Tampa som organisation, och det är kul att se, tycker jag.
Raise the Flag.
Raise the Flag heter den. Ja, 10 avsnitt. Jag har sett 7 stycken än så länge. Suttit uppe sent på kvällen och kikat på det och bara såhär, fan, jag måste se ett avsnitt till. Och sen liksom såhär, nästa avsnitt, John Gruden. Jag bara, helvete. Ja, då får jag gå och lägga mig 2 igen då. Är den faktiskt.
Och där är ju både Amazon och Netflix överlägsna på att göra liksom cliffhanger så att man verkligen kollar ett avsnitt till.
Ja, verkligen.
Galet var bra de här.
Ja, ja, faktiskt. Lika bra som du, sheriffen i radio.
Ja, nu ska vi ta med lilla lugna här du. Hade du
vill
någon
du ha
nyheter,
andra nyheter?
Då?
Ja, jag har ju det. För det är lite... Nu låter jag positiv när jag pratar nyhetssammanhang här. Men jag börjar väl med den som kanske känns mest positiv då. Nämligen att Kansas City Chiefs är eliminerade från slutspelet. Sen kommer vi in på lite tråkigare nyheter. Nämligen att Patrick Mahomes kommer ju från det faktum nu att Kansas City Chiefs är eliminerade, så kommer han också sitta på soffan och kika på de här matcherna. För han har ju dragit korsbandet. Ja. Gjorde det i sista matchen för säsongen som hade liv i sig för Kansas City Chiefs. Och nu istället kommer vi få se en av våra favoriter, sheriffen, Gardner Minshew, axlar detta Kansas City Chiefs. Så det är väl en positiv nyhet i det dåliga, men jättetråkigt att se just Patrick Mahomes gå ner sig. Han är ju en av ligans absolut bästa quarterbacks, och också tråkigt att detta Kansas City Chiefs lag nu missar slutspelet. Och det handlar inte om hans korsbandsskada, utan det handlar om hur de har spelat den här säsongen. Och det känns som någonstans slutet på en era, för att jag menar, jag har svårt att se Travis Kelce motivera sig själv till att komma tillbaka efter den här säsongen. Jag har svårt att se Chris Jones exempelvis motivera sig själv att komma tillbaka efter den här säsongen. Så jag tror vi kommer få se ett annat Kansas City Chiefs framöver. Och ett Kansas City Chiefs som kommer sitta i en situation likt New England Patriots, där det krävdes att få in nytt liv för att det här laget skulle kunna studsa tillbaka och fortsätta bygga på deras dynasti. Jag säger absolut inte att den är över, men det känns som åtminstone en era i Kansas City Chiefs är över med många tongivande spelare.
Ja, vet vem jag väljer att citera, Gnistan Olsson?
Nej.
Robert Ljung, vet du vem det är?
Ja, jag känner igen namnet. Det klingar någonting, men jag vet inte vad det klingar.
Sångaren i Adept.
Ja, det är ju. Jag vet inte varför jag tänkte på att du skulle säga sången Takida. Och jag bara säger, nej, sheriffen. Han heter väl också Robert. Ja, jag
men han säger ju på senaste plattan på en jävla fin låt, och säger han så här: "The saddest part of life is time is a destroyer." Och det är ju det som händer i Kansas City nu. De är ju också precis som grabbarna i Nashville. De är ju för gamla.
Ja, men de är ju det. Och jag får väl också slänga in ett citat här, sheriffen, i musiksammanhang. Lorna Shore som säger: "The hardest goodbyes are the ones never said." Och det känns någonstans som att det är lite det vi får också se med Kansas City Chiefs. Så att det här är ett hejdå till några av nyckelspelarna utan att de får rida på den vita hästen.
Ja, de får ju i alla fall vara på planen om de vinner den sista matchen och vinka av fansen. Men jag tycker det är kul också. Jag tycker också det är uppfriskande. För att det har ju varit så att alltid när man har gått igenom säsongerna, då är det så här: okej, Kansas City går till Super Bowl, vilka möter de i år? Det är ju så det har känts. Nu är det kul, för nu blir det jävligt ovisst. Visst, Philadelphia som var där och vann i fjol ser ju stark år ut i år också, men nej, man ska aldrig säga aldrig. Det kan bli två nya lag i år som gör upp om den äggformade pokalen som kallas Vince Lombardi Trophy.
Alltså jag skulle nästan garantera det, sheriffen. Jag skulle säga, alltså om vi kikar från AFC så är det 100% nu. Men jag skulle säga från NFC också, så tror jag att det är en garanti att vi kommer få se ett annat lag. Los Angeles Rams ser jättebra ut just nu. Och jag menar, andra lag, ja, men har en stor möjlighet liksom att utmana detta Philadelphia Eagles. Till och med Chicago Bears faktiskt, ja, känns absolut väldigt starka. Så starka så att jag är rädd för lördagens nattematch där när de möter mitt Green Bay Packers. Och de enda som egentligen inte, om de nu skulle ta sig tillräckligt långt på lite tur, är väl Tampa Bay Buccaneers i dagsläget, som känns som att de är med i slutspelet, men skulle de ta sig till en NFC Championship-match så hade de inte haft det här att göra mot ett lag som Philadelphia Eagles åtminstone.
Ja, men de har också en nyckelmatch nu i veckan, men det kommer vi komma in på. Vad, ja, hade du några mer nyheter vi, eller är du förnöjd?
Nej, jag är inte det, sheriffen, för mitt Green Bay Packers, vi inledde ju den här säsongen på det absolut bästa sättet. Vi gjorde en trade med Dallas Cowboys, vi fick in Micah Parsons, många S där på slutet, men den är Micah Parsons som har frälst oss under säsongen. Nu har jag nästan sagt för många S här så att jag till och med tappar dem i vissa ord, men det är så tråkigt att han har ju nu fått en korsbandsskada och kommer ju missa resten av säsongen, när det kändes som att han gav så mycket liv i det här försvaret. Han gjorde sån stor påverkan på hur detta Green Bay Packers har sett ut, framförallt de senaste veckorna, inledningen på säsongen också. Men det känns som att det han har kunnat göra, den pressen han har kunnat sätta på quarterbacks och även i den här matchen mot Denver Broncos, han borta är ett annat Green Bay Packers. Så enkelt är det.
Nice.
När du har en sån superstar, och det är samma sak som vi såg förra året med exempelvis Aiden Hutchinson, Detroit Lions, också korsbandsskada. Ja. Också någonting som gjorde att Detroit Lions gick ifrån att vara en Super Bowl contender till att vara ett hoppfullt Super Bowl-lag. Som man kände att de hade de kommit dit så förtjänar de det, men chanserna är väldigt små. Och lite så ser det ut för Green Bay Packers just nu.
Jag håller med. Du Olsson, jag gör så här. Nu woofar Rogga på övervåningen, så jag går och hämtar honom, så kan du ge tjockskallarnas val här initialt.
Ja, men jag gör det. Jag vet ju att du är åtminstone har med mig i lurarna, sheriffen, så du hör ju vad jag säger. Men däremot så kanske du inte kommer med några speciella inputs här i podden. Men så att ni undrar varför sheriffen kan komma med lite feedback och sådär, så vet ni varför. Tjockskallans val för min del känns enkel. Denver Broncos, så bra som de såg ut förra veckan mot Green Bay Packers. Nu var det ju så att Micah Parsons skadade sig i tredje eller fjärde kvarten, tror jag var, och fram tills dess såg oavsett detta Denver Broncos väldigt bra ut. Alltså jag menar Bo Nix, säga vad man vill, att de har mött ganska dåliga lag, de har spelat lite halvrisigt, men jag tycker det här var en upp till bevismatch. De kom verkligen till spel mot Green Bay Packers. De levererar väldigt bra offensiv boll och framförallt också defensivt. Så det känns som att nu att de ska ta sig an Jacksonville Jaguars, som lika så, de har spelat extremt bra, vunnit jag tror i 5 eller 6 senaste matcherna, och känns som också sen de gjorde Jacoby Myers-traden har bara steppat upp ytterligare steg, och nu börjar de få igång Brian Thomas Jr. igen också, som förra året var en av ligans bättre spelare.
Ja, de är på och riktigt det, Jackson.
Ja, men de två tillsammans och Travis Etienne, det känns som att draften som de hade med Travis Hunter är liksom någonting som folk bara glömmer bort, för att hans roll, dels så var han inte jättestor när han väl spelade, men det känns inte som att han saknas överhuvudtaget, utan det här Jacksonville Jaguars-laget är på riktigt och de är bra. De har liksom en fin trupp. Även Tuten liksom, som kommer in och bara liksom trycker in bollen i endzone. En lite större, bastantare running back. Spelet fördelas väldigt bra i det här laget just nu. Ja. Så det är en extremt spännande match. Alltså två lag som spelar AFC. Ena laget står på 12-2 då, Denver Broncos. Det andra laget, Jacksonville Jaguars, står på 10-4. Nu när vi börjar summera säsongen så handlar allting om just de här matcherna. Kan du fortsätta vinna mot de starka lagen? Kan du fortsätta sätta dig i den bästa positionen möjliga för att kunna ha hemmaplansfördel under slutspelet? Det är det som gäller. Och den här matchen betyder extremt mycket, för att några som sitter och sniffar precis bakom häcken på Denver Broncos, det är ju New England Patriots. De hoppas ju på att Denver Broncos ska åka på en plump här. För då, om de vinner sin match, helt plötsligt så är de ledarna av hela AFC igen. Och det är det de vill ska ske. Så Jacksonville Jaguars har en jättemöjlighet här att skaka om i AFC-konferensens slutspelsträd. Och jag är taggad på att se vad som kommer hända i den här matchen.
Mm. Jag ska flicka in, när jag var i trappen så sa du att Denver inte har spelat bra. Det kan jag hålla med om. Men det är ju så här att det de är bra på, det är att de vinner matcher. Och de anpassar ju sin egen nivå efter motståndet. Att när de behöver vara riktigt bra, då är de riktigt bra. När de bara behöver vara okej, de vinner ändå. Då är de bara okej. Så det är en styrka i det där också som man glömmer bort.
Ja, men det är ju det. Och jag menar, jag är lite glömmer bort det ibland också. Men det är ju lite så Kansas City Chiefs har spelat nästan varenda säsong. Ja. Det känns inte som Absolut. Att de dominerar i sina matcher, utan det känns som att de gör vad som krävs för att vinna matcherna, och de säkerställer liksom att de hela tiden tar sig ett steg framåt och sätter sig i en bättre och bättre position. Och det är det de inte lyckas åstadkomma i år, men några som har följt det receptet är ju Denver Broncos.
Mm.
Ja, vad har du på Tjocksarnas val då?
Ja, men match som precis som du var inne på, det här som att det spelar väldigt stor roll. Nu pratar du om att vinna hela konferensen. Nu ska jag prata om att vinna divisionen, för att Tampa Bay förlorade ju mycket snöpligt hemma mot Atlanta Falcons med udda poängen 28-29. Och senare på kvällen då så hade ju Carolina Panthers då chansen att koppla ett riktigt fint grepp om den här divisionen. Men föll lite skrällartat borta mot New Orleans Saints som spelade med Olivia Skog som quarterback. Vad heter han? Shog. det var ju jävligt. Han var ju modig där sista. Ja, Shog. Han var ju modig där sista också när han sprang på, om det var tredje och sex eller något sånt där, och lyckades, fick ett knä.
Han är bra. Alltså, jag tycker att han ser bra ut.
Ja, nej, absolut. Men alla de där namnen som stavas så där, jag tänker bara på Olivia Skog. Gamla fotbollsspelaren. Så ni får googla henne så förstår ni varför han, Dr. Shook, påminner väldigt mycket om henne rent stavningsmässigt. Men det är ju de två som drabbar samman. Det är ju då Carolina Panthers hemma mot Tampa Bay Buccaneers. Och här är det ju divisionen. Det är klart att den här matchen inte kommer avgöra, men med tanke på hur få matcher är kvar så kommer den här sätta en väldig prägel på vilka det blir som vinner divisionen och får en plats in i slutspelet. För jag gissar att den som blir tvåa i deras division kommer ha för dåligt record för att få ett wildcard. Så att här är det playoff or bust, mer eller mindre. Sätt dig själva i läge för att förtjäna att spela slutspel. Det är den här matchen som det hänger på.
Varför känns det alltid, Sheriffen, som att antingen så, nu i år är det inte så med AFC South, men annars är det alltid så med antingen NFC South eller AFC South eller båda två. Det är de två sämsta divisionerna i hela NFL, och ja, vi hade det förra året också, att det kändes som att de enda som spelade vettigt i NFC South var ju liksom Tampa Bay Buccaneers, men de klev liksom in i slutspelet på ganska helt okej record liksom, men det kändes aldrig som att de hade riktigt snudd till att kunna leverera under slutspelet. Men det är ju samma med AFC egentligen. AFC South har också varit så liksom, att det känns som att du kommer in i slutspelet på en 9-7 säsong, och det är ju väldigt få divisioner som du gör det som divisionsvinnare, det vill säga.
Ja, absolut. Och sen det blir ju samma i år, det vet man ju redan nu, alltså varken Carolina eller Tampa Bay kommer ju stå där och lyfta Vince Lombardi Trophy. Men Det är ju också det här, det är ju, alltså visst, Tampa Bay är ju slutspel nästan varje år, så det hade varit lite kul för Carolina och framförallt då Bryce Young som får mycket skit och mycket rättfärdig skit, men det blir ju sånt där som kan ge honom lite hår på bröstet, att han i alla fall får känna på hur det är att torska med jättestora siffror i en slutspelsmatch. Då, han kommer ju lära sig något av det. Ja, men det är ju så. Och det vore kul för den organisationen som inte har varit bra sedan Cam Newtons dagar. Så att, jag håller lite på Carolina där, men ska jag lägga ett bet så tror jag ju Tampa Bay, baserat på rutin och bättre quarterback.
Ja, de har ju Mike Evans, Chris Godwin tillbaka. Det känns som att det är liksom det som också saknats lite den här säsongen. Annars tror jag att deras record hade sett bättre ut. Men de fick ju mycket skador emot sig efter i stort sett hela hypen kring Baker Mayfield började växa. Men då var det helt plötsligt att flertalet wide receivers saknades i den här truppen. Och det blir för mycket liksom. ibland för lag att hantera. Och du har liksom inte alltid den best man-up som du liksom kan känna tryggheten med att passa bollen till. Och då blir det istället att du tar chansningar som Baker Mayfield lite har gjort under säsongens gång också. Mm. Så nej, jag är helt med dig. Kikar vi på NHL-spelet då, sheriffen, så säger jag lördagsmatchen. En av lördagsmatcherna, det är typ 6 stycken tror jag som spelas i ganska vettiga tider på lördagen faktiskt. Så det är mycket du kan njuta av när det kommer till NHL, men det är också NFL-matcher på lördagen, så det är kul. Men i alla fall, en av NHL-matcherna som jag tycker är den som är mest underhållande är ju Minnesota Wild med Quinn Hughes, Kaprizov med flera i spetsen, och våra två svenska goaltenders då mot då detta Edmonton Oilers som har gjort också dem en trade. De har äntligen gjort sig av med Jeff Skinner, men vem plockar de in istället?
Nej, Stuart Skinner,
förlåt. Jag blandar alltid ihop dem där. Båda heter Skinner. Kan de inte bara skärpa sig? Man kan inte ha för många Skinners i ett och samma lag.
Nej, det är sant.
Men i alla fall, Stuart Skinner är ju numera i Pittsburgh Penguins, så då från Pittsburgh Penguins kom ju Jari, deras goaltender, som i stort sett är en Stuart Skinner-variant. Men nu möttes ju Edmonton Oilers och Pittsburgh Penguins, och McDavid fick ju äntligen, ja men i stort sett, sänka Stuart Skinner själv tillsammans med sitt Edmonton Oilers. Så det var kul att se i veckan. Men den här matchen känns väldigt rolig, för att det känns som att Edmonton har kommit in mer i sitt spel, och det känns som att det klickar väldigt bra offensivt, vilket alltid ska göra det, att Edmonton Oilers-lag med Dreisaitl och McDavid. Men sen har ju liksom Minnesota Wild, som inte har förlorat nu på 5-6 matcher tror jag är, och spelat riktigt bra. Och som sagt, att få in en spelare som Quinn Hughes då dessutom, som kan stänga ner en spelare som McDavid. Jag gillar den här matchupen väldigt mycket, och det ska bli otroligt roligt att kolla på. Och om det är någonting som jag skulle tipsa om att betta den här matchen, även fast då har en spelare som Quinn Hughes, och även fast då svenska målvakterna ser väldigt bra ut, så tror jag att det kommer bli över i mål. För det är en tidig match, den spelas vid 21-snåret. Ofta slutar de matcherna med ganska mycket mål, och framförallt när du har två lag som verkligen vill visa upp sig också. Dels för europeiska publiken, men också för alla amerikaner som sitter och kollar med sina familjer under bästa sändningstid i stort sett. Så nej, det kommer bli en rolig match och det kommer bli mycket mål.
Ja, jag säger inte emot. Vill du att jag ska ta hockey nu, eller ska jag ta mitt kära Miami Dolphins och också ställa en fråga till Dr. Olsson?
Ja, det beror på. Har du satt Miami Dolphins som ett hockeylag, så kan du börja med dem.
Nej, ja, jag har ju hockey också. Men,
börja med hockeyn då, sheriffen.
Ja, men så här är det. Montreal Canadiens möter ju också Pittsburgh här under söndagen. Och Montreal Canadiens, den enda brasklappen jag har där, det är att kolla vem som står i kassen. För om de startar Dobes, då vinner Montreal 8 dagar i veckan. Startar man Montembeau, då kan det bli lite mer svajigt, för han har ju varit riktigt svag den här säsongen. Men startar man den andra slipsen där, då ska Pittsburgh vara ett lag man städar av tämligen enkelt. Alltså, årets upplaga av Pittsburgh Penguins, de började säsongen bra, men har dalat. Man har haft lite skador.
De dog lite efter Global Series, får jag säga.
Ja, absolut. Men man har, alltså de har ju inte den bredden. Montreal har ju ändå en jävligt fin bredd. De har spelare i rätt ålder, alltså Nick Suzuki, Hudson, de har ju hur många som helst, Cole Caulfield. De har jättefina spelare, och framförallt på hemmaplan så är ju de där spelarna väldigt roliga också att titta på. Och som sagt, står Dobes den här matchen, då är det bara lassa på Montreal Canadien. Och när vet jag om han står då? Ja, det vet du förmodligen en timme innan när de släpper laguppställningarna. Men håll utkik efter den. Den spelas då natten mellan, vad fan blir det? Blir det
lördag och söndag?
Ja, det kanske det blir det.
Mm.
Ja, under helgen i alla fall.
Du får hålla koll. Ja, men du kommer ändå sitta uppe. Ja, jag vet. Men folk bör ju sitta uppe, för det är som sagt nattematch på natten till söndag, ska jag säga. Och även en sen kvällsmatch. 23.00 börjar ju Dallas Cowboys mot Washington Commanders. Nej, det är inte... ja, sak samma. Philadelphia Eagles mot Commanders är det som spelar. Men den börjar ju 23.00, så det är ju liksom NFL och sen har du massa NHL vid sidan om. Skaffa två tv-apparater. Åk och köp, för fan. Det är det bästa beslutet jag har gjort.
Och det man kan säga där också när du nämner dig för bifarten, det är ju att även vår vän quarterbacken nu står det still i huvudet,
Commanders. Washington Commanders. Han har ju satt på bänken nu resten av säsongen.
Ja, och samma män som vi ska komma in på här om en liten stund. Och då har jag ett litet spörsmål också på norsk. Vet du vad spörsmål betyder, Olsson?
Alltså jag vet ju det. Jag känner ju norrmän. Jag har ju varit till och med på svensexa. Det krävdes typ 8 bärs och sen började jag förstå vad de pratar, med tanke på att de kommer alla från Trondheim. Så det är ganska liksom så här, det är ju som, ja men typ för en norrman att komma och möta massa skåningar, skulle jag kunna tänka mig att det är. Det blir liksom lite för mycket dialekt på allting. Men nej, jag kommer inte ihåg vad det är. Långt svar till en kort fråga.
Fråga betyder det på norsk.
Ja. Men sheriffen, med det sagt så tänker jag, om det är skrällen vi ska prata om nu, så tänker jag att du får ju inleda då, om du har just en liten fråga.
Ja, det är ju Miami Dolphins som är dels min skräll och dels min fråga. För det som händer nu, det är att även Dolphins har gått ut med följande info, att man bänkar Tua Tagovailoa och man slänger in rookien som heter Quinn Ewers. Och varför tror jag att det här blir en vinst då? För att det finns ju, nu var ju Sanders undantag i den här säsongen, en rookie som vinner sin första match. Annars är de liksom så här, en versus 72 eller något, att när en vinner förlorar 72 andra
Cleveland Browns
sin första match. Ja, men det finns någon sjuk statistik sådär, vad rookies förlorar just debuten. Men jag tänker så här, jag tror det här kommer passa Dolphins spel, för vad händer när du kommer in som ny QB? Jo, du blir lite feg, du kommer inte lassa så mycket långbollar och sådär. Och det kommer istället bli mycket, mycket springspel på vår vän A-Chain. Det kommer också bli korta små slants på nämnde A-Chain. Och vad är Cincinnati Bengals största problem? Jo, det är att de inte har något försvar. Och vår vän med nummer 28 på ryggen är vindsnabb. Han kan få bollen alltså via en kort passning eller bara få bollen handad till sig. Han kommer ju bränna igenom. Och nu tror jag också att det här är ju två lag vars säsong är över. Och jag tror att Miami är mer liksom, jag tror att det är enklare att spela på hemmaplan när du inte har något att spela för. Vi har i alla fall fansen att visa att vi kan, och att vi har då en ny ung QB som vill komma in och visa att, ja fan, jag är inte så jävla dålig, starta mig nästa år. Eller gör som mitt spörsmål då handlar om. Det är så här, jag läste, jag tyckte själv att det här var väldigt briljant nämligen. Det stod då, why not? Och sen stora bokstäver versaler. Why not? Tua Tagovailoa till Arizona mot Kyler Murray. Rakt QB-byte. Vad tycker Olsson om detta?
Jag gillar det. Alltså, jag tror att Kyler Murray hade passat bra i Mike McDaniels anfall. Och jag tror att Tua, med det vi har sett ifrån framförallt Jacoby Brissett Arizona, i Cardinals, precis. Så känns det som att de två spelarna som vi gör den här traden med då passar väldigt bra in på sättet som var deras headcoach vill spela sitt offensivt. Så är offensiva, eller headcoacherna kvar, så tror jag att det är en jättebra trade. Definitivt. Sen är ju också inne på just det här som du pratar om, sheriffen, att Cincinnati Bengals dels just nu, så känns det som att Joe Burrow har ju lite gett upp säsongen. Det känns som att han har ju lite tappat suget för amerikansk fotboll generellt. Han tycker inte det liksom är kul i den situationen han befinner sig i just nu, åtminstone.
Han kommer ju lägga av snart.
Ja, men det känns ju nästan så. Han kommer göra en Andrew Luck liksom, och känner liksom, nej, det är för mycket skador, det är för mycket liksom rehab, och vi tar oss ändå inte hela vägen. Och statistiken talar emot mig också. Jag förlorar min första Super Bowl. Det är extremt få, knappt någon, som har förlorat sin första Super Bowl och tar sig tillbaka och sen vinner. Nej, jag skiter i det här liksom. det känns som att han är lite i det mindsetet just nu, medans det då från Miami Dolphins sida så känns det som att det är lite tvärtom. Här är det så här, okej, men nu ska vi bevisa oss själva ytterligare en gång. Vi har vår hemmapublik. Vi har en rookie quarterback som vill komma till spel, och han vill nästa säsong kanske ha chansen åtminstone att Mike McDaniels, ja, men ger honom möjligheten att starta åtminstone inledningen på säsongen, om de nu draftar en quarterback, det vill säga. Så nej, jag tar också Dolphins som underdogs i den här matchen och lägger mina stålar på dem.
Ja, 2,80 skrivande stund på
den. Och det säger ganska mycket också, tycker jag. 2,80 mot ett Cincinnati Bengals med Joe Burrow tycker jag också visar lite på att även Vegas då, som sätter oddsen, känner också lite att Miami Dolphins ser, ja, men lite hungrigare ut. De har mer att spela för den här matchen än vad Bengals har. Så även fast de såklart ser Bengals som favoriter, så tycker jag liksom att någonstans när man bänkar sin starting quarterback så borde det andra laget ses som en väldigt stor underdog, och det gör inte Miami Dolphins just nu. Så det känns som att även Vegas tror att det här kommer bli en ganska tight match i den aspekten.
Mm. Jag ska flika in där angående Joe Burrow också, att jag tror att han spelar nästa år också. Sen tror jag han, om det blir samma flopp igen, att de inte får till defensiven, för det är ju samma år, alltså offensiven, visst den inte funkar varje match, men när de har alla hela och rena, då är ju deras offensiv ganska bra. Man kanske skulle behöva få in en ny running back för att göra den riktigt spetsig, men om det skulle bli samma grej nästa år, då tror jag så här, då kommer han titta på sitt bankkonto, han bara okej, jag kan leva som jävla kung i resten av mitt liv. Vad är jag mest intresserad av? Ja, i hans fall så är det ju tydligen, alltså han vill ju sitta hemma och spela tv-spel. Han är ju en bachelor och han gillar kläder. Han kommer kunna köpa sina jävla Gucci-kostymer resten av livet för det han redan har tjänat. Han kan bo vart han vill, han behöver inte gå och träna, han kan leva det liv han vill. Så att jag säger, det är min bold prediction inför nästa år. Joe Burrow spelar nästa år och sen lägger han grejerna på hyllan.
Jag tror tvärtom lite, sheriffen. Jag tror att han kommer begära en trade ifrån detta Cincinnati Bengals i mitten på nästa säsong. Och sen kommer han hamna i en situation där han kommer någonstans följa samma fotsteg som Carson Palmer hade, som också spelade i Cincinnati Bengals i början på sin karriär. Och sen begärde en trade ifrån en situation som han kände inte skulle leda till en Super Bowl. Och sen som ändå inte i den nya situationen ändå inte leder till en Super Bowl. Det tror jag kommer ske med Joe Burrow. Det kommer vara en spelare som hade extremt mycket hype i början på sin karriär, men skador och situationen han befann sig kommer sätta stopp för hans liksom storhet att verkligen blossa ut.
Mm.
Kikar vi på skrällen från mitt håll då, sheriffen. Jag kikar liksom på den här matchen och tycker att det ena laget under hela säsongen har sett så mycket starkare ut än vad det andra laget har gjort, och framförallt också tycker jag liksom att matcherna på senaste tiden borde tala för att det här laget inte ska vara underdogs, men på något sätt är de ändå väl, och sen är det Chargers mot Dallas Cowboys, och nog förvisso det finns skadesituationer, men jag känner ändå att Los Angeles Chargers har ett väldigt starkt lag och de har all möjlighet att kunna behålla kvar sin slutspelsplats som de befinner sig just nu i detta AFC och faktiskt komma en bit in i slutspelet. Jag tycker Justin Herbert äntligen liksom spelar på en bättre nivå. Jag känner att Dallas Cowboys, visst, de har haft en bra säsong, men de förlorade senaste matchen som många nog trodde att de skulle kunna vinna med. Och med det sagt så känner jag liksom att nej, jag tror Dallas någonstans är klara för säsongen, för att nu handlar det mycket om liksom, är det Lions som kommer vara de som kliver in eller Panthers? För jag menar, står det på 6-7-1 som Cowboys gör, så är det mycket som ska till för att du ska komma in i slutspelet, medans om du kikar på just Los Angeles Chargers, står de på 10-4, deras möjligheter att komma ur slutspelet är desto mindre. Så jag tror att större hunger för Chargers att behålla kvar sin slutspelsplats, fortsätta spela på samma nivå som de har gjort och hitta fram mer till Ladd McConkey, men även Quentin Johnson som är tillbaka i den här matchen som det ser ut som just nu. Deras två starkaste wide receivers tillsammans med Keenan Allen då. Så jag säger att Los Angeles Chargers skräller mot detta Dallas Cowboys. Cowgirls. Ja.
Icke omöglish. Bra, Olsson.
Lätta då, vad har du där?
Houston Texans mot Las Vegas Raiders. Och det är inte spelet på Houston Texans att de ska vinna. För det är klart de gör det. Du får 1-0-8 just nu. Men det du ska göra är att du ska lägga under i poäng på Las Vegas Raiders. För att nu gjorde de 0 poäng förra veckan. Man kommer säkert inte göra 0 nu också. Men man har ju, man möter ett av ligans bästa försvar. Och man själva har ju verkligen 0 offensiv. Det är ingenting som klickar i det där Raiders-laget. Och de har ju också gett upp den här säsongen. Houston har kommit igång senaste veckorna och sett riktigt bra ut, framförallt defensivt. Så att de kommer nog inte stänga ner och hålla nollan. Men jag gissar att en rimlig lina, 12,5 kanske, kommer väl över underspelet på Vegas poäng ligga. Och du spelar ju då givetvis under. Det är mina lätta stålar.
Ja, men jag tror också det. De har ju bänkat Geno Smith nu också, vilket känns som att det tog för lång tid att fatta det beslutet. Och sätter en rookie quarterback, tror jag att det är, i en ganska risig situation att försöka komma in och leverera i detta dysfunktionella Las Vegas Raiders. Och det är så tråkigt när allting annat går bra för Las Vegas i sportsammanhang. Alltså jag menar, de vann Stanley Cup med Vegas Golden Knights bara för några år sedan. De fick in Mitch Marner och det är liksom nytt liv i det laget igen, även fast de gjorde sig av med Marshes och så vidare. Och sen har du liksom Las Vegas Aces, deras women's basketball team som har vunnit, vad är det, 4 stycken mästerskap, eller om det är 3 stycken, bara de senaste 5 åren. Och sen har du Las Vegas Raiders som är riktigt jävla dåliga. Alltså. Det är tråkigt för staden, för jag menar, jag tror att deras förhoppning var liksom att få in ett storlag som Raiders ändå är när det kommer till fanskara, skulle liksom bli ett lyft. Men deras spel har ju sett allt annat ut än det. Tråkigt nog. Så nej. Det måste ske en stor förändring i det laget, 100%. De måste få in en quarterback som känns som att de verkligen kan satsa på. För att gå på veteran quarterback, gå på försök till liksom vissa no-name-spelare, det funkar liksom inte. Nej, Vegas, gör rätt. Men kikar man lätta stålar för min del, sheriffen, jag säger att det finns ett lag som kan hjälpa mitt Green Bay Packers. Och jag hoppas så mycket att det händer. Att detta Pittsburgh Steelers med forna Green Bay Packers quarterbacken Aaron Rodgers hjälper oss genom att vinna matchen mot detta Detroit Lions, och att Packers då vinner sin match mot Chicago Bears. För då är Packers klara för slutspelet. Då behöver de liksom inte kämpa för att behålla sig kvar i slutspelet, utan då är de 100% klara. De kommer att spela slutspel. Men det kommer ju inte ske, för Detroit Lions klickar bra just nu, även fast de förlorar mot just Los Angeles Rams. Men det är också ett Rams-lag som spelar hemma. De spelar extremt rörande. De tappade Devonta Adams och Puka Nacua i den matchen. Men Puka kommer ju spela nattens match då. Ja, Puka, natten till fredag.
Puka spelar ju. Det var ett byte han var ute och hämtade andan.
Så var det väl. Men i alla fall, jag känner ju liksom att Lions såg ändå jävligt bra ut i den matchen. Och det kändes som att de hade verkligen chansen att vinna. Och Pittsburgh, visst, de ser bra ut. Men det är fortfarande liksom Pittsburgh, och Lions spelar hemma dessutom. De har ingen stor skadesituation just nu i Lions heller, så nej, att de står 1,33 gånger pengarna tycker jag känns fullt rimligt, och jag kommer ta det varje dag i veckan.
Shabba Olsson.
Trippel då, skriffen.
Ja, då får du en tvåstegsraket i Dolphins-matchen.
Mm.
Det är ju då att Dolphins att vinna mot Bengals och vår vän A-Chain att göra åtminstone 2 touchdowns. Då får du bra odds där.
Och ja, det tror jag.
Det är ju 2 bets då. Och Montreal Canadiens att besegra Pittsburgh Penguins i NHL-hockeyn om Dobes vaktar kassen.
Mm. De 2 oddsen, sheriffen, slår ju ut varandra. Så mitt tips, om du vill chansa lite men få 100% av båda oddsen, är ju att lägga A-Chain 2 touchdowns och att Quinn Ewers kastar en interception. Då har du liksom 2 odds som inte slår ut varandra. För om Miami ska vinna matchen så krävs det i stort sett att A-Chain gör 2 touchdowns. Så du får nästan icke-odds på den. Men jag gillar spelet, sheriffen. Kikar man trippen från mitt håll så ser jag faktiskt Chicago Bears mot mitt Green Bay Packers. Jag tror att Packers just nu slickar såren och känner sig nedslagna av det faktum att de saknar nu Micah Parsons. Det känns som att hela säsongen har liksom byggts på att vi har Micah Parsons. Fuck you liksom. Och nu när du tappar honom så känns det som att det är en liten punktering som kommer ske. Jag tror inte att de kommer missa slutspelet, men jag tror att i just en match mot Chicago så är det svårt att kliva in, komma tillbaka och känna liksom samma hunger som de gjorde i förra matchen då mot Chicago Bears, som de spelar hemma dessutom, och nu är det hemma för Chicago istället, och Chicago kommer sätta betydligt mycket större press på detta Green Bay Packers. De vill inte bli sweeped i den här serieomgången så att säga, så nej, jag ser Chicago swept, tack. Chicago mot Packers, och sen var inne på det, övermål i Minnesota Wild mot Edmonton Oilers, och sen säger jag Eagles minus handicap mot detta Washington Commanders. Även fast Mariota såg stundtals bra ut i helgens match, så det är fortfarande Marcus Mariota, och Eagles, precis som du var inne på, nu känns det som att de är tillbaka. De hittar fram till Dallas Goedert, vad hade han, 2 touchdowns i senaste matchen, och även AJ Brown såg stark ut. Det känns som passningsspelet funkar, springspelet är lite sist och där med Saquon Barkley, men det gör jobbet liksom för att bygga upp de stora spelen, och mot ett Commander som nu dessutom bänkar sin starting quarterback, så aj, Eagles minus handicap alla dagar i veckan.
Ja, och Commanders tycker jag är också konstigt, för att det var ju verkligen ett lag som man älskade att titta på i fjol. Nu tycker jag de är skittråkiga.
Ja, de är jättetråkiga, och tyvärr någonstans så känns det som att de kom in fel i säsongen, även fast de hade Jaden Daniels och de hade liksom ingen stor skadesituation. Men så fort han skadade sig så kändes det som så här, det är en sån säsong. De fick liksom fjolåret, men that's it, och sen är de tillbaka till att vara Commanders och Washington liksom, som man är vana att se dem. Och jag hoppas nu liksom att Jaden Daniels får sitta på bänken resten av säsongen, inte sätta sig i en situation där han kan bli skadad och bara känna att han kan jobba på sina färdigheter och komma in betydligt mycket bättre nästa säsong. Men sen tror jag att de behöver yngre talang på wide receiver-positionen bland annat, för att förlita dig på bland annat då Terry McLaurin och Debo Samuel, som båda är över 30-strecket, kommer liksom inte vara ett framgångsrecept som de kan hålla kvar vid, utan de kommer ju börja dala båda spelarna, och då behöver du hitta någonting i draften, och förhoppningsvis gör de det nästa år.
Ja, och deras tight end Zach Ertz, han kommer väl inte tillbaka heller. Den knäskadan, den knätacklingen han åkte på här om veckan, den var inte rumsren.
Nej,
så googla inte det där
vacker.
Klippet om
Nej.
Du har känslig mage. Och med tanke på hans ålder så lägger nog han av sin karriär efter den där. Den var en så kallad career ending injury, tror jag.
Ja, det såg mig också när han åkte ut där på karten, liksom att det här kommer inte han komma tillbaka ifrån, och han kommer inte vilja gå igenom hela rehaben för att komma tillbaka heller. Och framförallt inte till ett Washington Commander som just nu inte känns som att de har hugg på någonting. Hade det varit att han fick den här skadan förra året, så tror jag att han har försökt kämpa sig tillbaka och komma tillbaka in i laget och in i ligan. Men nu känns det som att man ger lite upp liksom, när det känns som att det finns inte jättemycket att kriga för. Så nej, tråkigt. Vi fick en liksom lysande säsong från Washington Commanders och Jaden Daniels, men sen tog det stopp.
Fan, this is just in, när vi ändå snackar hemska grejer. Åge Hareide har lämnat jordelivet, gamla fotbollstränaren.
Åh fan.
72 år gammal. Vila
Trist.
I frid, Åge.
Vila i frid, absolut. Ja, tråkigt. Vilken tråkig nyhet du var tvungen att avsluta med, sheriffen.
Ja, men jag har aldrig sett att jag har fått flashar ifrån Flashscore tidigare, utan det har bara varit resultat.
Ja, jag har börjat få det på min privatlur för att jag inte har ställt in notiserna. Men de skickar 90% fotbollsrelaterade nyheter. Så du får ju liksom väldigt sällan NHL-nyheter eller liknande. Så nej, det är ju det man vill komma åt. Så man slipper vara inne på Instagram. Vilken skit det är, känner jag bara. Dock så får du ju mycket, mycket news och lite roliga stories och bland annat från olika NFL-lag. Bland annat den som jag skickade till dig, sheriffen. Om du inte har sett den så kan jag ju tipsa om det istället. Vill du inte kolla på Zach Ertz skala så kolla på Houston Texans Instagram-konto när då deras ägare under matchen mot Kansas City Chiefs räcker upp handen för att få en high five ifrån CJ Stroud. CJ Stroud missar honom och sen gör de liksom en hel klipp av att han kommer tillbaka till Houston Texas högkontoret fortfarande har handen upp i luften och försöker få den här high fiven ifrån CJ Stroud. Går igenom, går liksom och käkar lunch i buffén och allting och sen håller på att få en high five ifrån någon lirare och säger liksom sorry, den är för CJ. Och sen väl får han den i slutet.
Ja, fan, mäktigt.
Ja, den filmen ja, är briljant. Ja, det är SNL-sketch skulle jag kunna säga i sitt bästa esse. Men här är istället ett lag som har pluggat sociala medier på ett bra sätt.
Mm, gillar vi. Du, nu ska vi ut och skita med hund vi. Och ja, så hörs vi om en uka, everybody.
Det gör vi. Skål på er och god jul. Jag höll på att säga gott nytt år. God jul! Och så ser vi i nästa avsnitt. Gott nytt år.
Right on.
Right on.